Den man umgås med blir man lik, säger vi ibland. En människas karaktär bestäms också av karaktären hos den Gud som hon tillbeder. När Israels folk kom uppifrån ökenvandringen och skulle vandra genom Moabs land, så inlät sig israeliska män i avgudamåltider och offermåltider till Moabs gudar. Och man bedrev otukt med Moabs döttrar, står det, i det att man tillbad Moabs gudar. Det innebar alltså sexuella riter med vars hjälp man menade sig påverka gudarna, så att också gudarna skulle bli sexuellt aktiva. Något som i sin tur skulle främja fruktbarheten i landet. När profeten Hosea senare kommenterar den här tragiska händelsen i Israels historia, så säger han, Hosea 9:10, när de kom till Baal Peor, avgudens namn, invigde de sig åt skändlighetsguden och blev en styggelse lika honom som de älskade. De blev lika den gud som de inlät sig åt. Hur blir man lik Bibelns gud? Jo, genom att bli helig. Genom att bli ren. Raka motsatsen. När Bibelns gud uppenbarar sig, så är det ljus och inte mörker. Inget ont, inget orent finns i Gud. Hur kan vi veta det? Därför att han har uppenbarat sig själv. Och så här lyder ögonvittnesskildringarna om honom. Det vi har hört och det vi har sett och med egna händer tagit på, det är honom, det eviga livets ord som vi förkunnar. Och detta, 1 Johannes 1:5, detta är det budskap som vi har hört av honom och som vi nu förkunnar för er. Vadå? Jo, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Detta är budskapet, säger Johannes. Budskapet från Jesus själv. Det var summan av vad Jesus hade sagt. Det var summan av vad Jesus hade uppenbarat genom sitt liv. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och vi har inte hittat på det här budskapet, menar Johannes. Vi hörde det med egna öron. Vi såg det genom att se Jesu Kristi liv. Vi såg det med våra egna ögon. Och det var den sanningen som vi nu förmedlar genom våra ord, genom våra brev till er. Och det är inte ett i raden av många alternativa budskap. Det är budskapet. Detta är budskapet. Det är inte ett alternativt sätt att se på Gud bland andra möjliga sätt att se på Gud. Det är det definitiva sättet och det definitiva sanningen om Gud. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det var så Jesus Kristus uppenbarade Gud för människosläktet. Varför tänder man en lampa när man går in i ett mörkt rum? Ja, för att man ska kunna se rummet. Hur det ser ut och hur man ska gå och ta sig fram i rummet. Varför kom Jesus Kristus in i världen? Jo, för att vi skulle se och förstå vem och hurdan Gud är. Därför kallar Jesus också sig själv för världens ljus. Och Johannes introducerar honom i sitt eget evangelium i Johannes 1 med orden: och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det, alltså ljuset. Ljuset är alltid starkare än mörkret. Om du öppnar en dörr mellan ett upplyst rum och ett mörkt rum, så är det inte mörkret i det mörka rummet som tränger sig in i det upplysta rummet, utan det är ljuset från det upplysta rummet som tränger in också i det mörka rummet och börjar upplysa även det. Sådan är Gud. Han är ljus och han har övervunnit mörkret. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes, döparen. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle nu komma i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Världen hade förfallit i syndens mörker. Men mörkret kunde inte stoppa hans uppenbarelse. Ljuset är alltid starkare än mörkret. Många gånger och på många olika sätt talade Gud förr i tiden till våra fäder genom profeterna, säger Hebreerbrevets författare. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av Guds eget väsen. Och 1 Timoteus 6 säger Paulus: han som är alla konungars konung och alla herrars herre, och som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Men vi såg hans härlighet, säger Johannes, och påminner sig om förklaringsbergets fantastiska upplevelse, när han, Judasonen, i mänsklig gestalt plötsligt förvandlades inför de tre lärjungarna. Hans ansikte lyste så som solens, skriver Matteus, och hans kläder blev vita som ljuset. Den inneboende Guds härligheten trängde igenom den stunden. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen från sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Så uppenbarade sig Gud i Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud, alltid nära fadern, han förklarar för oss vem Gud är. Och allt detta kan tydligen sammanfattas i orden ifrån 1 Johannes 1:5: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men är det då sant att dödliga, syndfulla människor som du och jag kan ha gemenskap med en sådan Gud? För det är ju det Johannes hävdar här. Ja, det är faktiskt möjligt på grund av den underbara sanningen som också Johannes framhäver i detta kapitel. Det är sant att världen befinner sig i ett andligt mörker, och att vi som människosläkte och individer har gått vilse som får, säger Jesaja, därför att vi var och en ville vandra vår egen väg och vi kom fel. Vet du, jag var ute i Hällesåker i skogarna där för ett par veckor sedan och skulle plocka svamp. Parkera bilen, går rakt in i skogen och tänkte inte så mycket på vad jag gick. Solen gick i moln, det började regna, det var totalt igenmulet och grått. Och efter en stund, någon timme, så tänkte jag ska försöka ta mig tillbaka till bilen igen och börja gå i en viss riktning som jag trodde var rätt. Men jag gick och gick, och efter ungefär en timme så märkte jag tvärtom att jag kom fram på samma ställe där jag först hade bestämt mig att utgå till bilen ifrån. Och jag började bli lite fundersam, vad är det här? Så jag tog in en ny riktning och började gå. Efter ytterligare en timme kommer tillbaka till samma plats som jag kände igen, buskage och träd. Och nu börjar jag bli orolig, och regnet välde ner och jag var genomblöt. Och jag tänkte, hoppas det inte hinner bli mörkt bara innan jag hittar fram till någon väg. Och där i oron har faktiskt jag börjat söka till Herren också. Fast det var ju löjligt att gå vilse där borta i Hällesåkerskogarna. Skulle inte en kar som jag behöva göra? Men jag var helt enkelt hjälplös. Jag var hjälplös. Jag visste inte vad som var norr och söder och öster och väst. Till dess att solen började bryta igenom molnen igen. Underbart. Ljuset kom. Och jag kunde genast ta ut en rak färdriktning i förhållande till solen. Och jag gick rakt, jag visste då att jag gick rakt med hjälp av ljuset. Och efter en stund så kom jag också fram till en väg som så småningom ledde mig ner till den väg där bilen stod. Varför kom Jesus in i världen? Därför att sådana som du och jag behöver ljus för att veta hur vi ska leva och vart vi ska gå med våra liv. Lyssna till hans egna ord, som är mycket förmätna om de inte är sanna. Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret, vilket ni alltså annars gör, utan ha livets ljus. Han pekar till sig själv, på sig själv. Och Petrus skriver om honom att han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus, står det. Underbara ljus. Han har räddat oss, skriver Paulus i Kolosserbrevet, ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Halleluja! En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. I de församlingar till vilka Johannes här skriver rådde en förvirring på grund av vissa villolärares framfart. De påstod ganska självsäkert vissa saker som Johannes nu bemöter och påvisar falskheten och orimligheten i. Det första påståendet i vers 6. Om vi säger, som vissa gör, att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. De hävdade tydligen att de hade gemenskap med Gud, men med sina liv levde man fortfarande i mörkret. De gjorde anspråk på att till och med ha hög kunskap om Gud och djup andlig insikt, men ändå tillät de sig sådant som var i uppenbar strid mot ljusets väg. De hade samma attityd som Napoleon en gång gav uttryck för när han hävdade att lagar, det var bara till för vanligt folk, men inte för sådana som honom. Enligt Clemens av Alexandria på 200-talet efter Kristus så fanns det på den tiden villolärare som hävdade att det inte spelade någon roll hur man levde, huvudsaken att anden var ren. De hävdade en sorts dualism som innebar att den goda upphöjda anden inom den på intet sätt kunde besmittas eller beröras av det som kroppen gjorde, kroppens gärningar. Johannes svar: att påstå sig ha gemenskap med den Gud som är ljus men fortfarande leva i mörkret är en absolut orimlighet. Den som säger så ljuger. Det går inte att skilja den kristna tron från etiken, från livet. Tro och liv hör intimt samman. Det finns ingen sann gemenskap med Gud för den som vandrar i mörkret. Bibelns främsta och mest upphöjda uppmaning lyder: var heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Det innebär inte att vi måste vara fullkomliga för att kunna ha gemenskap med Gud. I så fall skulle ju ingen av oss kunna ha gemenskap med Gud. Men det måste finnas ständigt, tror jag, en längtan efter helighet, en strävan efter helgelse och samtidigt en smärta och en otillfredsställelse och en sorg över att så ofta komma till korta här. Men ändå ha en helig längtan efter att vilja vara det vi är kallade att vara. Det innebär, till exempel kan man ta den här liknelsen, att en människa kan ju vara omusikalisk men ändå älska musik och lyssna till musik. Liksom också en människa kan vara väl medveten om sin egen ofullkomlighet och tillkortakommande och brister och misslyckanden på helgelsens väg, men ändå ha en passionerad kärlek till Jesus. Och för sådana människor är det alltid hoppfullt. De dyker på näsan, så att säga, ett uppenbart syndafall, men de hastar tillbaka under tårar, ångrar sig och visar att de innerst inne ändå älskar Jesus. För sådana är det alltid hopp. De har fått smak på ljuset och de älskar egentligen ljuset. Men de som lever i synd, det vill säga som fortsätter på något sätt vanemässigt beteende att vandra i synden, de demonstrerar med sina liv att de inte har gemenskap med honom som är i ljuset, med den Gud som är ljus. Kristendomen är den enda religion som genom att först starkt betona Guds helighet åstadkommer en allvarlig syn på synden och insisterar på att synden måste klaras upp om människan ska kunna ha gemenskap med en helig Gud. Det finns inga genvägar. Det finns inga omkringvägar. Kristendomen är också den enda religionen som erbjuder en lösning på syndens problem. En lösning som kommer från honom själv, som är himlaljusens fader, hos vilken ingen växling av mörker och ljus finns. Petrus skriver: Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Han dog rättfärdig för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. I honom och genom hans blod har vi friköpts från synden och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är hans nåd. Det går faktiskt, säger Johannes, att vandra i ljuset i gemenskap med Gud, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, alltså i motsats till att vandra i mörkret, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Vad betyder det att vandra i ljuset? Ja, det står liksom han är i ljuset. Det måste betyda då att våra liv ska vara i överensstämmelse med den Gud som är ljus. Hur vandrar man i ljuset? Jo, man lever i ljuset av Guds ord, av den uppenbarelse som Gud har givit oss, i lydnad för Guds ord. Vandra i lydnad för Guds ord. Då vandrar man i ljuset. Att leva ett liv som inte bara tål Guds ljus, utan som trivs med Guds ljus. Är inte det fantastiskt? Som älskar Guds ljus, som vill vara i Guds ljus och som gläder sig över renheten hos Gud, hos vilken inte renheten hos Gud är ett hot som åstadkommer fruktan, utan som åstadkommer glädje, därför att vi vet att vi är renade. Det är sant att vi alla lever i en mörk värld. Men mitt i denna mörka värld går det faktiskt att vandra i ljuset. Gud vare lov. Det är precis som att gå omkring i ljuskäglan på en i annars mörk scen. En strålkastare lyser upp en kägla runt omkring mig. Och jag kan gå allt eftersom ljuskäglan rör sig på scenen som annars är mörk. Men jag har det ljus jag behöver för att ta ett steg i taget. Veta hur jag ska gå. Där ljuset finns. Och jag behöver inte vandra i mörkret, fast det är mörkt runt omkring. Så har Gud förordnat. Men när ljuset kom in i världen, så visade sig att människorna i stort älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, inte rädd för ljuset, kommer gärna till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Det kristna livet är en livsstil i lydnad för ljuset, det vill säga för Guds uppenbarade vilja. Man kan inte säga att man vandrar i ljuset men inte ta på allvar det Bibeln säger om en kristen livsstil i olika avseenden. Ta avstånd från mörkrets gärningar. Sen hjälper det inte med vilka till synes andliga åthävor vi än uppträder. Inte alla som säger Herre, Herre till mig, säger Jesus, ska komma in i himmelriket. Och så tillägger han, på den dagen ska många komma och säga till mig, Herre, Herre, har inte vi profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn? Då ska jag säga dem, som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Men vad blir följderna av att vandra i ljuset? 1 Johannes 1:7. Jo, vi har då gemenskap med varandra. Synd hindrar inte bara gemenskapen med Gud. Den hindrar och stör också gemenskapen människor emellan. Så är det faktiskt. Du kan inte synda privat, så att säga, och tänka att det är bara eventuellt jag själv som skadas av detta. Nej, det är alltid andra som berörs. Om du väljer syndens väg, så stör du din relation med andra kristna, och du stör församlingens andliga slagkraft. Så allvarligt är det faktiskt. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, i öppenhet och ärlighet inför Gud, och vet att vi inte bär på något svek i vårt hjärta. Vi är öppna, vi har lagt allt på bordet inför Herren själv. Han vet allt och han har förlåtit mig. Vetskapen om detta och en ständig vandring i detta befrämjar gemenskapen i församlingen. Vi om några skulle kunna se varandra varmt och öppet och rakt in i ögonen och känna här finns inget svek. Här finns renhet. Här finns öppenhet. Här finns glädje. Här finns ingenting att dölja. Vi älskar varandra. Du ser, desto närmare vi lever Gud, desto närmare kommer vi också varandra. Gemenskap med Gud måste leda till gemenskap med varandra. Det är den helige andes väg. Gud har aldrig tänkt att du skulle leva ditt kristna liv isolerad, ensam, skild från någon församlingsgemenskap. Nej, det är onormalt. Gud har menat och avsett att du ska finnas med i en levande församlingsgemenskap. Du tillhör Kristi kropp. En lem har ingen funktion utanför kroppen. Men man kan inte ha gemenskap med andra kristna om man inte har gemenskap med Gud. Då slår man ner blicken när man hälsar på en som hade rätt ställt med Gud. Då känner man sig besvärad att vara i rena sammanhang. Och man kanske till och med kan vända på det och säga, om man inte har gemenskap med Guds barn kan man heller inte ha gemenskap med Gud. Eftersom gemenskapen med församlingen och med Guds barn är ett sätt att ha gemenskap med Gud. Ett mycket viktigt sätt. Det andra som vandringen i ljuset resulterar i är att, som det står också i vers 7, Jesu, hans sons blod renar oss från all synd. Halleluja. Att leva i ljuset innebär att synden snabbt uppdagas och kan bekännas. Att leva i mörkret innebär att man ignorerar eller till och med förnekar synden. Men om vi lever i ljuset så pågår en ständig reningsprocess i våra liv. Jesu blod sonar inte bara tidigare synder utan gör oss också heliga i vårt vardagsliv. Gud har tydligen ordnat det så att om vi vandrar i ljuset, i gemenskap med honom, så renar oss Jesu blod från vad det vara må som annars skulle kunna skilja oss och hindra vår gemenskap med Gud eller med varandra. Jag behöver daglig rening. Behöver du det? Nu tvättar du händerna minst en gång om dagen. Jag behöver daglig rening från synd, från orenhet som lätt smyger sig in. När jag kom till kyrkan i morse så står en kvinna och ger mig en pornografisk tidning som hon ansåg att jag skulle läsa. Och jag kände genast var orenheten där och försökte vinna intrång. Jag behöver rening idag. Imorgon kommer jag att behöva det. Och Gud har så förordnat att om jag vandrar i ljuset, om du vandrar i ljuset, så renar Jesu Guds sons blod kontinuerligt från all orenhet och synd. Så att vi kan fortsätta att vandra i ljuset. Är inte detta fantastiskt? Det är så upphöjt, det är så stort. Tänk att det finns en sådan möjlighet. Vilken nåd detta är. Att det finns daglig rening för mig. Påstående nummer 2 som är falskt, vers 8. Om vi säger, som vissa tydligen av oss gör, att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Kanske ett uttryck för den mänskliga benägenheten att förringa syndens betydelse. Vi är ju mästare i att hitta bortförklaringar. Allt sedan den dag Adam sa, kvinnan som du gav mig, det var hennes fel. Och vi skjuter skulden på andra. Det var inte mitt fel. Redan barn är mästare på det här. Vi skyller på vår uppväxt, vi skyller på vårt arv, vi skyller på vår miljö, vi skyller på vårt dåliga temperament. Vi skyller på vår trötthet, vi skyller på att vi inte var i form. Och vi kallar det inte synd, vi kallar det misstag. Eller någon liten dumhet som vi har gjort. För kallar vi det synd vid dess rätta namn, skulle det ju innebära skuld. En känsla av skuld. Och begreppet skuld har tömts på sitt teologiska, bibliska innehåll i vårt samhälle. Det betyder inte att människor idag ska känna skuld inför någon Gud. Utan skulden omdefinieras och beskrivs i psykoterapeutiska termer. Men våra ursäkter och våra bortförklaringar kan aldrig ta bort vår synd. Den är kvar. Även om vi lyckas få människor att förstå att vi måste göra vad vi gjorde. Och till och med att känna medlidande med oss. För vi är ju så frestade över vår förmåga som inga andra. Syndens fläckar står kvar. Hur mycket vi än urskuldar oss. Synd fortsätter att vara synd. Men den som förnekar sin synd kan aldrig komma i åtnjutande av reningen i Jesu blod. Vem behöver rening för ditt misstag man begick? För det som mina föräldrar har orsakat mig genom att ge mig en sån uppväxt som jag fick. Jag vet allt det där naturligtvis bidrar. Men synd till sist är ändå synd. Annars hade Jesus aldrig behövt dö för våra synder. Den som förnekar syndens verklighet, säger Johannes här, bedrar sig själv. Och pekar på en mycket bättre väg, vers 9. Om vi bekänner våra synder, det betyder om vi ger Gud rätt. Om vi inte försöker urskulda oss och skylla från oss, utan vi låter synd vara synd enligt Guds definition. Vi ger Gud rätt. Instämmer med Guds dom över synden. Då är förlåtelse och rening möjlig, tillgänglig. Men så länge jag teg, skriver David i psalm 32, så länge jag teg äktenskapsbrottet, mordkomplotten, så länge jag teg försmäktade mina ben i min ständiga klagan, till dag och natt var din hand tung över mig, och min livssaft förtorkade så som av sommarhetta. Och så här plågades han i över ett år innan profeten Nathan kom och pekade på honom. Ni vet. Då säger David: då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning med massa ursäkter och urskuldanden. Utan jag sa: jag vill bekänna för Herren. Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Lovat vare Guds namn. Sälle den människa, skriver han då i inledningen av salmen, vars synder är förlåtna. Den människa som Herren inte tillräknar missgärning. Hur lycklig den människan är som har ett rent hjärta. Om vi bekänner, då förlåter Gud. Hur kan vi veta det? Jo, det är för att Gud är trofast, står det. Gud är trofast. Det betyder att vad Gud har lovat, och han har lovat att förlåta, det står han också fast vid. Det gör han omedelbart. Han står fast vid sina löften. Han är trofast. Han är också rättfärdig. Han som är hela jordens domare, hur skulle han kunna göra någonting orättfärdigt, någonting orätt, en felaktig dom? Men på grund av Kristi blod och Kristus som burit straffet, ditt och mitt straff, på korset, så kan Gud fritt och förintet förlåta. Förlåta och ge nåd utan att göra våld på sin rättfärdighet eller helighet. Gud inte bara förlåter oss, det står, och renar oss från all orättfärdighet. Det blir alldeles rent. Ingenting finns kvar för ljuset att upptäcka. Och vi kan fortsätta vår vandring i ljuset. Det tredje felaktiga påståendet och det sista, vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Några i de här församlingarna sa till dem: vi har inte syndat. Vi behöver ingen förlåtelse. Vi behöver ingen rening. Johannes svar: lögn. Och ännu värre, det innebär att vi faktiskt gör Gud till lögnare, eftersom hans definition av det ni har gjort och det liv ni har levt är synd. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Evangeliets erbjudande utgår från att hela världen befinner sig i skuld. Vi alla är syndare i behov av en frälsare. Om inte det är sant, mina vänner, då var Jesu död onödig. Då var det ett bortkastat kapitel. Men Johannes förutser också en fara här när han har sagt det här. Om det är sant att Gud så helt förlåter all synd, kanske det inte är så farligt att synda då, för då och då. Gud ställer ju upp och förlåter. Som om det vore hans jobb liksom. Och för det andra, om alla är syndare, så är det väl inte så farligt att jag också är det. Eller så märkvärdigt, om jag gör någonting. Alla gör det ju. Så börjar andra kapitlet så vackert. Mina barn, mina kära barn, här skriver den åldrige Johannes till de unga kristna runt om där i församlingarna. Och vi märker hos honom ingenting av, vad ska man säga, tvärhet eller surhet eller irritation eller fördömande. Han älskade sina trossyskon. Han bär dem på sitt hederhjärta. Han vill deras bästa. Och han vet att det värsta som kan hända dem, det är ett liv i synd. Eftersom det är så väsensskilt från den Gud som är ljus, till vilken de är kallade. Och med ömmas tänkbara ord så säger han vädjande till dem: mina barn, mina älskade barn. Vet ni varför jag har skrivit det här brevet? Jo, det har jag skrivit till er för att ni inte ska synda. För att ni inte ska synda. Det är syftet. Vi är kallade till ett liv där vi inte ska synda. Det är sant att vi kan synda, men vi behöver inte synda. Vi kan faktiskt vandra i ljuset steg för steg. Så har Gud förordnat det. Men så tillägger han ändå i vers 2 till sist: men om någon syndar, vilket alltså är fullt möjligt, och vi vet väl om det av egen erfarenhet, det händer, men det är aldrig önskvärt och det är egentligen aldrig nödvändigt heller. Ingen kan säga när han faller att jag var tvungen att falla. Men om någon faller, så har Gud förordnat det så att vi har en försvarsadvokat hos Fadern, Jesus Kristus själv, för vår talan inför Gud. Satan, åklagaren, är de kristnas anklagare. Dag och natt träder han upp inför Gud Fadern och påpekar synderna i våra liv. Och vi kan själva inte försvara oss. Vi kan själva inte ursäkta oss inför Guds heliga tron. Vi har ingenting att skyla över vår synd med. Vi har ingenting att vädja till. Men då står Jesus, Guds son, på Faderns högra sida och för vår talan, för min talan. Han urskuldar oss inte. Han påstår inte att vi är oskyldiga till det som har hänt. Men han säger: Fader, för upp det på mitt konto. Och så pekar han på sitt försoningsverk. Jesus själv har redan betalat straffet för all synd som har begåtts i världshistorien, som begås och som kommer att begås. Han är vår försvarare och han är rättfärdig. Det finns ingenting hos honom som behöver försvaras inför Gud. Du ser, när en kristen syndar behöver han inte en ny rättfärdiggörelse av Gud som domare. Men han behöver sin faders förlåtelse på grundval av Jesu försoning för att gemenskapen med Gud ska upprättas igen. Han sitter på Faderns högra sida och han mår gott för oss. Tänk att Jesu gärning för dig och mig avslutades inte i och med korset. Försoningsgärningen gjorde avslutades det. Men hans tjänst för dig och mig fortsätter nu i det att han sitter på Faderns högra sida och ständigt manar gott för dig och mig. Beder för dig och mig. Det ger mig en oerhörd trygghet. En oerhörd trygghet. Jesus som är rättfärdig beder för mig. Mina vänner, Gud vill ha en ren församling och ingenting annat. En ren församling och ingenting annat. Rensa bort syndens surdeg. Den sprider sig snabbt och lätt in i hela degen. Så rensa bort den tidigt på ett tidigt stadium. Så att Gud kan göra under. Helga er idag, säger Herren. För imorgon vill jag göra under. Men väntar han ännu kanske på det under som han vill göra ibland oss? Väntar han ännu kanske till dess att synd blir uppklarad? Att ingenting hoppas över i processen mot väckelsen? Och så tillägger han: Kristi försoning gäller inte bara oss, den gäller hela världen. Och det är därför det är så viktigt att vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Synden och mörkret känner alla människor till. Den griper om sig i hela världen, men frälsningen är också universell. Jesu blod är för alla människor. Detta är fantastiskt. Alla människor är frälsningsbara. Varje människa som du möter i vardagen, hon kan bli frälst. Han kan bli frälst. Jesu blod har redan lagt den grunden. Alla människor är frälsningsbara. Och vetskapen om detta borde få Guds församling att utropa: låt försona er med Gud. Låt försona er med Gud. Det blod som rann på korset kan bringa frälsning för varenda människa i hela världen. Därför bedriver vi också mission. Inget annat budskap har en sådan universell giltighet och en sådan kraft att förvandla människors liv. Vilka de än är och vad de än bor och vad de än har gjort och har bakom sig. Gud vill ha en ren församling. Och det är upp till dig och mig att gå till rätta med varandra, med oss själva, att rannsaka våra hjärtan, att fråga oss: Herre, det är väl ingenting hos mig som står i vägen för den väckelse som du vill bringa den här staden. Att vi skulle ta det till oss allvarligt, inte bara som församling utan som individer. Herre, må ingenting finnas i mitt liv som hindrar dig att välsigna församlingen, att välsigna andra. En gång ska ingen förbannelse finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte. Och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa. Eller ens solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evighetens evigheter. Aldrig ska något orent komma in där. Du kommer in i Saronkyrkan lätt, hoppas jag, på ett sätt. Men jag menar, det finns ingen som granskar ditt hjärta. Men den staden kommer ingenting orent in i. Där granskas varje hjärta. Och ingenting orent ska någonsin komma dit in. Inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan bara det som har sina namn skrivna i livets bok. Behöver du rening idag? Tror du inte att vi som församling skulle behöva bedja: förbarma dig över oss Gud. Att ingenting finns hos någon av oss som hindrar det du vill göra i vår stad. Halleluja. Vi tackar dig Jesus Kristus. Att det finns försoning och förlåtelse och rening. För vilken synd det vara må. Som vi bär på och har tagit med oss till kyrkan här idag, Herre. Tack att rening kan vinnas här och nu. Utgjut din ande över oss, och Gud, rannsaka oss, Herre, och låt oss känna en rättmätig bävan inför din helighet. Att du som är i ljuset kallar oss till dig, o Gud. Här kommer vi. Låt oss idag få komma nära dig. I Jesu Kristi namn. Amen.